sommargäst idag är sångaren Jake E.
Hallå, det här är Jake E och idag är det jag som har äran att vara sommargäst här på Pirate Rock. I mitt program så tänkte jag ta upp lite grann var jag kommer ifrån, mina rötter, min musikaliska resa genom livet och lite annat smått och gott som jag har sysslat med genom åren. Så håll kvar för det här kommer bli kul. Det här är Jake E och idag är det jag som är sommargäst här på Pirate Rock. Jag är sångare i Syra men också en av grundarna av Göteborgsbandet Amarant. Men mer om det sen. Min resa började 1982 i Mariestad. Mina föräldrar var väldigt unga när de fick mig. Vilket gjorde att jag spenderade den mesta tiden i mina första år hemma hos min mormor. En mormor som har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Min mormor och morfar var inte de som tog ut mig och fiska eller gjorde speciella saker eller på något sätt. Men de var alltid min trygga punkt. Var det någonting i mitt liv som jag kände att nu är det lite jobbigt så kunde jag alltid cykla till dem och bara äta pannkakor eller mormors favorit tillagningsrecept. Vad heter det? Det heter stuvade makaroner och korv. Och så länge jag lever så kommer jag alltid att sakna den här rätten.
En dag går solen ner för att aldrig komma mer. Då ska jag stå där stolt och le.
Asta Kask från Mariestad var detta med Jag vill inte vara med. Mariestad är alltså en stad som ligger mitt emellan Vänern och Vättern, fast den ligger vid sidan av Vänern kan man säga. Så att den ligger inte alls däremellan, men radioprogrammet där uppe säger att det är mitt emellan. Så att det har alltid varit lite confusing för mig när jag växte upp. Därifrån är jag i alla fall och jag växte upp, som jag sa tidigare, hos min mormor de första åren tillsammans med mina morbröder. En himlans massa katter och stor släkt runt omkring. Det var faktiskt väldigt, väldigt roligt att växa upp på det sättet. Men mina morbröder i alla fall, de hade gigantiska skivsamlingar. Och de här skivsamlingarna var, folk säger så här, du vet, man har 1000 skivor. De hade 10 000 skivor, de hade allting. De köpte allting på skivmässor, auktioner, Ginza när det kom. Var de ju först i kön. De stod ju när de byggde huset, tror jag. Nej, men och genom detta så blev jag helt överrumplad av hårdrock, metal, sen jag kunde gå liksom. Ett av mina favoritband som jag fick med en gång, det var Halloween. Och jag kan tänka mig, jag vet inte vad jag kan ha varit, 4-5 år gammal när jag första gången hörde Mikael Kiske. Och jag tror att det redan då satte sig någonting i huvudet hos mig att så ska jag också kunna sjunga någon gång. Fast jag sket ju fullständigt i det då. Jag sprang mer omkring ett hopprep och sjung, låtsades vara Carola liksom. Det finns någon bild på mig där Carola har vunnit Melodifestivalen och jag står och sjunger i topprep och så råkar jag göra på mig. Det tycker jag är ganska roligt. I vilket fall som helst, Halloween var ett av de banden som gjorde att jag startade med min musikkarriär lite senare i livet. Och det binder ihop sig ganska väl. Jag ska berätta mer om Halloween under programmets gång, men hur det här börjar och hur det här slutar är ganska mäktigt faktiskt. Men vi ska slänga på en Halloween-låt och så fortsätter vi en liten stund. Into the night, they become a great possession. And the ten is like the sting of funny creatures. Let them run into the night, they become a great oppression. And the ten is right. Där är sommargästen i Pirate Rock och det här är Jake E som ni lyssnar på idag. Jag har precis berättat lite grann om hur jag kom in i musik överhuvudtaget när jag växte upp hos mina morbröder i Mariestad, eller tillsammans med min morbror, men de bodde ju också där såklart. Min musikaliska resa, eftersom det är det jag är mest känd för, startade lite senare i livet egentligen. För jag skulle bli hockeyproffs. Det var vad jag hade mitt mindset på. Jag sket fullständigt i allting som hette skola. Mina föräldrar var på mig, och det här är ganska roligt. De var alltid på mig att jag skulle göra mina läxor, att jag skulle gå och lägga mig i tid, att jag skulle orka till skolan. Men hade jag hockeyträning 10:00 på kvällen, då fanns inte skolan. Det var mycket roligt, och vissa dagar så tränade man ju 2 eller 3 gånger. Och jag förstod aldrig riktigt det där, varför de tjatade så på att skolan var viktig, men hockeyn var ju alltid mycket viktigare. Men i alla fall så jag spelade i Mariestads Boys. Det gick ganska bra för mig i hockey. Och jag hade mitt mindset totalt inställt på att en vacker dag skulle jag spela i NHL. Nu blev det inte så. Alla får inte sina drömmar igenom på det sättet. Och sen, jag fick också en skada, vilket gjorde att någon elak bakterie till slut åt upp halva mitt bäckenben. Och det var jättenära att jag strök med där. 17 år gammal, inlindad i någon slags bandage i ett rum där ingen annan fick gå in på grund av att det var luftslussar överallt. Och satsat på att spela hockey i hela mitt unga liv, så låg jag där och insåg att det här är nog rätt kört. Jag kommer nog aldrig spela hockey igen, för att de har tagit bort saker ur min kropp. De har räddat livet på mig, men de har också gjort att jag får inte belasta mig på flera år efter den här operationen. Det var flera operationer. Och medan jag låg där i min sjukhussäng på KSS i Skövde, så började jag fundera på, vad är det jag vill med mitt liv? Vad ska jag göra? Ska jag bo kvar i den här lilla staden, eller ska jag flytta någon annanstans, eller ska jag jobba med något inom hockey? Eller ska jag släppa hockeyn helt och hållet och försöka satsa på min musik istället, som vid det tillfället inte var någonting? Det var ju, folk skrattade åt mig när jag höll på. Jag kommer ihåg en, jag stod i replokalen kanske 4-5 timmar om dagen och skrek och skrek. Jag hade på Linkin Park och Halloween och Judas Priest och allting i högtalaren, och så sjöng jag med, och det fattar ju vem som helst att en 17-åring kan ju inte låta som dem, men jag gav mig fan på att jag ska en vacker dag sjunga som dem. You can't quit until you try, can't live until you die. Can't learn to tell the truth until you learn to lie. Can't breathe until you choke. You gotta laugh when you're the joke. There's nothing like a funeral to make you feel alive.
that you don't. I've done things that you won't. There's nothing like a trail of blood to find your way back home. I was waiting for my hearse. What came next was so much worse. It took a funeral to make me feel.
Att jag kom ut från det här sjukhuset så återgick jag till min replokal och nu när jag sitter här i radio så många år senare så måste jag säga det att elverket i Mariestad som faktiskt drevs av kommunen fast det var en vänsterpartist som kämpade stenhårt för att få ha kvar det här för att det fanns aldrig några pengar till det här huset. Men genom detta huset så har det kommit ut flera väldigt populära framförallt punkband och många musiker som uppvuxna i Mariestad som sen har lyckats i andra konstellationer. Och att växa upp i en småstad är väldigt speciellt för er som där ute som inte vet hur det är. Alla känner alla. Alla pratar skit om alla. Det finns ingenting att göra efter att klockan är 6. Jag kan dra en liten snabb story om att jag jobbade i en skivaffär. Den stängde klockan 6. Om jag var ute 6:10 så skulle jag plocka in praterna från gatan så var det fullt med folk. 6:10 när jag gick därifrån så var det som att det var ytterligare en film från någon postapokalyptisk värld för att det fanns inte en människa där. Och det fanns aldrig någonsin någonting att göra, vilket var fruktansvärt tråkigt. Men på ett sätt så var man intresserad av, som jag då, hockey eller fotboll eller musik i mitt fall som det senare blev, så var det ju där man var. Det fanns ju ingenting annat att göra. Det fanns ingen biljardhall förrän långt senare i mitt liv. Det fanns inga fritidsgårdar för de hade stängt och det fanns ingenstans att hänga. Så därför så var man på det här elverket. Men till slut, ganska fort, så växte jag ur det här. Jag hade sådana drömmar som blev stoppade där. Och en sak i en småstad som är väldigt svår att förklara, men det var, vad sa du i Skövde att göra då? Fick man alltid höra. Om man ville åka någon annanstans. Om man ville åka till Skövde som ligger 4 mil bort och gå på bio för att de hade ju de nya filmerna. Det var lite som i Smala Sussi att filmerna kom ett halvår efter att de hade varit på bio någon annanstans. Och det var den här saken när jag började diskutera med mina föräldrar och mina kompisar att jag ska flytta till Göteborg. Alltså, det är Göteborg att göra då. Och det här drev mig till ett sånt ställe i min hjärna där jag till slut bara sa fuck off och packade en bil och så åkte jag till Göteborg. Och i Göteborg så öppnades en helt ny värld för mig. Mina morbröder återigen var de som tog med mig till Göteborg för de första gångerna och vi gick till Musikens hus och på Musikens hus så stod det ett band som vände upp och ner på hela mitt min världsbild och de heter In Flames. Och på scenen så står i mina ögon världens bästa gitarrist Jesper Strömblad. Och det slutade inte där, utan jag gick på i stort sett varenda In Flames-spelning som jag kunde. Jag åkte till Göteborg så ofta jag kunde när det var In Flames-spelningar. Också Hammerfall blev en stor del av mitt liv. Och sen fick jag ett jobb som gjorde att jag förstod att det här är vad jag ska syssla med. Dreamland med Hearts Like Lions, och det var den första låten på den första skivan som jag gjorde med mitt nyfunna band, eller som jag startade när jag flyttade ner till Göteborg. Jag kommer inte ihåg vilket år det är, men det spelar inte så stor roll. Joakim Kans från Hammerfall tog mig under sina vingar. Han såg någonting i mig som ingen annan såg, och han var den som såg till att jag fick ett skivkontrakt med det här bandet. Vi släppte 3 skivor och turnerade ganska flitigt, fast på en mindre skala. Och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Och utan Joakim Kans så hade jag inte varit den jag är idag. Så att jag har mycket att tacka den mannen, ska jag säga. Under den här tiden när jag höll på med Dreamland så hade jag naturligtvis vanliga jobb. Och ett av dem var inte så vanligt som att stå på 7-Eleven, det var nämligen att jag blev pyrotekniker. Och helt plötsligt så var jag på turné med In Flames. Det här bandet som jag avgudade. Och rätt vad det var så var jag och den här gitarristen Jesper kompisar. Vi satt i backloungen och drack öl. Och det var surrealistiskt. Och efter detta så började jag jobba med Dimmu Borgir, för att sen börja jobba med Kiss, för att sen jobba med Beyoncé och Avenged Sevenfold och Guns N' Roses. Och efter några år i det här livet och var på turné med alla de här stora banden, så insåg jag ju att shit, det börjar bli dags att ta tag i sitt liv. Jag vill också ha en turnébuss. Jag vill också ha en massa skrikande fans, och jag vill inte att det ska vara på låtsas längre. Så en vacker dag så sa jag till min chef på ett barjobb som jag hade. Jag var barchef på ett ställe på Stora Teatern i Göteborg. Så sa jag det att tack för den här tiden, men nu ska jag bli musiker. Och då hade vi precis startat Amarant. Omvänd ordning, det här var Dreamland med Hammerfall, och som många kanske förstår då så är det faktiskt från den här låten som jag snodde bandnamnet till mitt eget band Dreamland. Efter att ha bott i Göteborg i några år så började ju min syn på saker och ting förändras lite. Man växte upp och man började förstå hur landet ligger, och Mariestad var helt plötsligt en jättefin stad. Jag började inse hur mycket den här staden har gett mig och hur fin uppväxt jag faktiskt hade med mina kompisar. Och staden i sig, jättefin, och det fanns alltid det fanns alltid vänner och bekanta som alltid ställde upp och sådär. Däremot så under de här åren så föll jag och min familj väldigt långt ifrån varandra. Jag tror inte vi pratade med varandra på flera år. Och tyvärr så bands vi tillsammans igen av att det kom en tragedi till i mitt liv, och det var att min bror gick bort. Och han var inte äldre än 19-20 år, och det var någonting som tog mig väldigt, väldigt hårt, men jag visade det aldrig någonsin på utsidan. Jag reagerade istället väldigt argt på hans begravning genom att han var inte religiös på något sätt, och han fick en väldigt religiös begravning, och mitt utlopp fick jag på prästen när jag skällde ut prästen efter noter, för att jag hade bett innan att försöka hålla det nere så mycket som möjligt, men det gjorde inte den här prästen. Men det ena gav det andra. Det var en väldigt jobbig tid för framförallt mina föräldrar. Jag skulle inte ens kunna tänka mig att, vad säger man, överleva sina barn. Det är en fruktansvärd, det ska nog inte någon behöva göra. Men hur som haver, så det fick oss att komma närmare varandra igen. Vi försonades i saker som vi inte riktigt hade varit överens om under min uppväxt och under mina år som jag var borta. Så att det ena gav det andra, så att säga. Och jag är väldigt, väldigt ledsen och ganska ofta över att min bror inte har kunnat se vad som har hänt med mig. Och jag har nu möjligheter att hjälpa honom med saker som hade kunnat göra att saker kanske hade sett lite annorlunda ut idag. Jag sa förut att jag sa till min chef att nu får det vara nog, nu ska jag satsa på det här nya bandet jag precis hade startat, Amarant. Och hur det startades var, det var en lustig bit faktiskt. Jag spelade ju Dreamland. Vi hade replokal på, ja, nere vid hamnen någonstans. Jag kommer inte ihåg, Sannegårdshamnen kanske. Nej, inte. Jag vet inte. Ja, skitsamma. Någonstans i Göteborg hade vi en replokal. Bredvid den replokalen så var det ett par svettiga ungdomar som alltid spelade nakna, och de hette Avatar. Och de är ju fantastiskt duktiga nu idag och har övertagit världen. Men de repade bredvid oss. Men i vår replokal så var det ett annat band som heter Dragonland. Och gitarristen där, han heter Olof Mörk. Jag visste vem Olof var, jag visste vilka Dragonland var, men jag hade aldrig träffat dem förutom Olof. Och efter en blöt kväll så slutade det med en efterfest-pokerturnering i min lägenhet, och den här Olof följde med. Och han frågade, varför har du Dreamland-skivor hänger inramade på dina väggar? Och då sa jag att, ja, men jag är sångare där. Och då sa Olof att, jaha, men jag spelar ju Dragonland, då delar ju vi replokal. Och sen den dagen så hängde vi med varandra varje dag, och efter ett tag så bestämde vi oss för att vi kanske inte bara ska supa varje dag, utan vi kanske ska göra något musikaliskt tillsammans. Så då började vi att skriva låtar till vad som skulle bli Amarant. Och från början så var det tänkt att det skulle bli något slags All-Star-projekt. Vi bjöd in folk, så vi bjöd in Joakim Kans, vi bjöd in Peter Ivers från In Flames, vi bjöd in Sander från Evergrey och många, många andra. Och det här blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss, fast det blev ju nästan lite bättre, kan man säga. Jag ska berätta mer om en liten stund.
Yeah.
Hunger med Amaranth och roligt i sig. Den här låten var den som gjorde att jag började få mat på bordet. Amaranth slog ner som en bomb. Vi skippade den här idén om ett all-star-band, jag och Olof, och efter ett tag så började vi plocka in riktiga medlemmar. Men innan det, vi hade Andy från Within Why, ett Göteborgsband som också hade replokal bredvid oss där på, nere i hamnen. Och Elise, de var båda intagna för att vara gästartister i det här all-star-projektet. Men efter att vi hade gjort det officiellt, lagt ut det på MySpace och sådär, så insåg vi att nej, men vi formar nog om det här. Vi startar något band av det istället. Och första demosarna fick vi otrolig respons på MySpace. Skivbolagen välde in med kommentarer och sa att signa hos oss, och vi slutade till slut på Universal. Första singeln var den här, Hunger. Jag vet inte hur många miljoner plays den har på Spotify och hur många miljoner plays den har på YouTube, men vi gjorde en fantastisk video med Patrik Ulius, och sen tog det bara off. Rätt vad det var så var vi inne i en karusell där vi började att spela på någonting som heter Torslanda-festivalen i ett tält ute i Torslanda. Veckan efter stod vi och spelade inför 20 000 japaner i Tokyo. Och resten är bara historia. Det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Och vi visste inte riktigt hur ska vi ta oss till här. Det var väldigt, väldigt roligt i många, många år, och vi släppte 4 plattor tillsammans. Det var en sjuk resa, och mitt i detta så kom det en tragedi till som vände upp och ner på mitt liv lite grann. Och det var mitt under att vi sitter och skriver låten The Nexus till platta nummer 2, så får jag ett samtal att min stöttepelare i livet som jag växte upp med, min mormor, hade gått bort. Alla vägar bär till dig med Fernandos, som var min mormors absoluta favoritband. Och mormor som har betytt så otroligt mycket för mig. Kvinnan som jag växte upp de första åren i mitt liv hos, och som alltid retade mig för att jag alltid hade trasiga byxor. Hon var en fantastisk människa på alla sätt. Hade jag det jobbigt någon gång så kunde jag alltid cykla dit. Det var 7 kilometer på motorväg, men det gjorde man gärna. Den här låten, Nexus, som blev ett av Amaranths största hits, den skrevs då precis när jag får telefonsamtalet att hon har gått bort i KOL. Hemsk, hemsk sjukdom som jag inte skulle vilja ge min värsta fiende faktiskt. Det är hemskt. Jag hoppas att du har det bättre på något annat ställe. En kul sak med Fernandos och mormor var att mormor bodde utanför Mariestad i Hasslerör, där jag också växte upp. Det är ett samhälle med 1000 personer kanske, och mormor och morfar, när han var i livet, var dansbandssamlare. De hade gigantisk skivsamling. De kände varenda dansband. Så att varje gång man åkte och fikade hos mormor så stod det ofta en turnébuss utanför. Och ibland var det Fernandos, ibland var det Vikingarna, ibland var det Sten och Stanleys. Det var alltid, satt det alltid massa dansband och drack kaffe där. Så att jag har vuxit upp mellan de här dansbandsmusikerna runt köksbordet. Vilket är en ganska rolig historia. Jag kom på det nu att det var inte någonting jag hade tänkt att berätta om, men jag kom ihåg det nu. Det är en ganska kul anekdot. 2016 sitter jag på ett hotellrum i ett väldigt, väldigt fint hotell i Japan, Tokyo, och funderar lite över mitt liv. Jag känner att tiden har gått förbi mig i ett sätt att helt plötsligt så har jag barn, jag har familj, jag har en bil, jag har en fin lägenhet och jag har en karriär som går väldigt, väldigt bra, men det känns som att jag snor tiden från min familj där hemma. Och inte så att de säger någonting om det, men jag började känna att om jag ska vara borta från min familj så ska jag väl vara glad. Jag ska väl åka iväg och åka världen runt och känna att det ger mig någonting, att det blir någonting som gör att jag kommer hem till min familj med positiv energi och roliga historier och känner att jag kan ge dem där hemma någonting som de känner att gud vad skönt att han har haft det bra. Men istället så satt jag där och tänkte att jag gör ju inte det. Jag kommer ju hem varje gång jag har varit borta med negativ energi. Jag kommer hem och säger hur skit det har varit och hur mycket vi har bråkat i vårt band och det ena med det andra. Och då kände jag att nej, nu började det bli dags att göra en ändring i livet. Jag visste att jag aldrig någonsin kommer att sluta med musik. Jag visste att det här med att turnera är det bästa jag vet, men jag måste börja tänka på att göra det under andra omständigheter. Och det sjuka i den här historien är att, som jag berättade i början av programmet, så de som fick mig att börja med musik från första början var Halloween. Kai Hansen, som var med och startade Halloween, när han kände som jag så skrev han en låt som heter I Want Out, som handlar just om det här att jag har fått nog, jag måste ut. Och i det här hotellrummet i Japan så inser jag att imorgon så öppnar jag för Halloween. Vi är på turné med Halloween i Japan och jag känner precis likadant. Det var en väldigt underlig känsla, men det här var slutet på någonting som skulle få en väldigt fin början på någonting nytt. In Flames, episode 666, och du lyssnar på sommargästen på Pirate Rock och du lyssnar på mig, Jake E. Sångare, låtskrivare, producent och skådespelare. Och jag berättade precis om när jag bestämde mig för att lämna det, ja, man kan kalla det mitt lilla barn Amarant, som jag och Olof startade för 7-8 år sedan nu. Och jag bestämde mig där 2016 om att nej, nu är det dags att packa väskan och göra någonting nytt. Och jag bestämde mig där i september, men vi i bandet, vi bestämde oss för att vi ska inte gå ut med detta än, för att vi skulle precis släppa våra nya skiva. Maximalism tror jag den heter. Och det var USA-turnéer bokade och Europa-turnéer bokade, så att Det fick bli en annan sångare som hoppade in i mitt ställe och jag skyllde på något befängt sätt bort det på någon påhittad historia om varför jag var borta. Det är inte så att vi ljög, men jag var tvungen att säga, ge någon slags bild av varför jag stannade hemma eftersom vi redan hade bestämt att jag skulle lämna bandet. Men under den här perioden, ungefär ett halvår, så hade jag tid att sitta ner i lugn och ro och tänka över vad vill jag göra med mitt liv? Jag hade börjat bli ganska gammal. Jag hade blivit 34 år, tror jag. Och jag hade redan gjort mer saker i livet än vad många någonsin ens kan komma att tänka på, liksom. Men jag kände att det var vissa lösa trådar som jag inte riktigt hade fått utlopp för. Och en av dem var skådespeleri. Så jag började att ta kontakt med folk inom filmbranschen och ganska snabbt lyckades jag faktiskt få min första filmroll i en film som heter 1% rösten, The Voice Within heter den. Alltså 1% The Voice Within, men den har en svensk titel också. Där jag spelar en kille som heter Jens som är en jävligt jobbig jävel. Mycket svordomar i filmen också faktiskt. Så den började jag filma och samtidigt så visste jag inte riktigt vad är det för musik jag vill göra? För jag visste ju att jag ville få utlopp för min egen musik. Och den sista Amarant-skivan var inte riktigt åt det hållet som jag själv ville att det skulle låta. Och sen så satt jag i min kammare och filade på min akustiska gitarr tills telefonen ringde en dag. Och det ska jag berätta om alldeles strax. Telefonen ringde. Jag hade precis bytt blöja på min då 2-åriga dotter och på andra sidan så är det Jesper Strömblad som ringer. Vi hade inte haft kontakt på flera år, alltså 1,5 i alla fall sen vi senast sågs. Och den förra gången vi såg så hade Jesper precis gått igenom en ganska jobbig tid med alkohol och diverse saker, men nu ringde han. Sa, berättade att han hade varit ren ett långt tag och han ville ta en kaffe. Och vi satte oss ner på Posthotell i Göteborg och tog en kaffe och det var ingenting mer med det. Det var bara kul att se min gamla kompis. Och vi började prata om att jag hade lämnat Amarant och han frågade lite grann om vad jag hade för planer nu och jag frågade honom och Jesper skulle ju minsann göra en soloplatta nu och han ville att jag skulle sjunga på den. Och då sa jag att ja, fast jag ska nog också släppa en soloplatta. Men kan inte du spela gitarr på den? Och sen så fortsatte vi att dricka kaffe. Det blev väl 1, 2, 3 kaffe. Och sen till slut så ställer sig Jesper upp och så säger han: jag har en idé! Vi skriver en skiva ihop istället. Och det var ju så att jag fick gåshud av att Jesper, min gamla gitarridol, säger till mig att vi ska skriva en skiva tillsammans. Så att jag var ju på hull och hår, absolut, sa jag. Och detta var en fredag och för er som kanske inte är i musikbranschen, men det tillverkas väldigt många band på fyllan och villan oftast. Nu drack vi kaffe och var nyktra, men man säger oftast, vi måste göra något ihop, och så hände det aldrig. Men måndagen efter så infann sig Jesper i min studio och på eftermiddagen så hade vi gjort den första låten som heter Letters to Myself. Eller Letter to Myself heter den. Plattan som blev av detta heter Letters to Myself. Och det var helt fantastiskt. Det var sån kemi, det var sån glädje. Det var, vi hade precis samma musikaliska preferenser och vi hade ju aldrig skrivit tillsammans förut. Vi hade aldrig jobbat ihop. Men det var bara som att det var en match made in heaven. Vad ska jag säga? Jag satt där med gåshud en hel dag och såg Jesper, den här människan som har betytt så mycket för mig på min egen musikaliska resa. Nu satt han i min studio och spelade på min gitarr. Där och då startade och bildades vad som sen skulle bli Syra. Det här bandet som jag är så otroligt stolt över att kalla mitt eget. Vi skrev musik, en låt om dagen. Musiken bara flödade. Och det var så roligt, som jag sa förut. Vi ringde upp Alexander Landenborg, en gammal kompis till mig som hade spelat med Rhapsody, eller Luca Turillis Rhapsody, Annihilator och många, många andra, och frågade om han ville spela trummor på det. Fast ska jag vara riktigt ärlig så tror jag att jag skickade en demo till honom först och sa, kolla vad jag håller på med. Och han sa, det här vill jag spela trummor på. Så att det var ganska lätt att rekrytera honom. Och på andra gitarren så rekryterade vi min kompis Oige Valovirta som spelade i svenska Shining förut. Och han gillade musiken så mycket så att han sa upp sig från Shining för att helt fokusera på det här nya bandet Syra som inte ens hade ett skivkontrakt än. Och på bas så ringde Jesper sin gamla vapendragare Peter Ivers som tidigare var In Flames tillsammans med Jesper. Och där står jag i mitten och bara, wow, vilka människor som jag har fått runt omkring mig. Och hemligheten med det här bandet var att vi utgick inte efter vilka som var bäst, vilka som var snabbast eller vilka som kunde de fräckaste licksen, utan vi försökte att plocka ihop ett band där alla kunde vara kompisar med varandra och hade en musikalisk inriktning och musikaliska mål som överensstämde med varandra. Vilket vi absolut har lyckats med, och det är ju få förunnat i den här branschen, måste jag säga. Nu är det ju säkert många som tror att bara för att vi var de här människorna så behövde vi bara skriva lite låtar och sen så skulle skivbolagen stå i kö för att släppa det här. Men så var det absolut inte. Vi fick ju skriva och skriva och mixa om och skicka igen för att övertyga skivbolagen om att det här ska ni satsa på. Och till slut så blev det faktiskt Universal som plockade upp även Syra. Och oktober tror jag det var. Den 20 oktober 2017 så släpptes äntligen vårt debutalbum Letters to Myself. Och fick ofantligt bra kritik. Ja, vi fick till och med 11 av 10 i vissa recensioner, och det är ju få förunnat. Det är, vet du, inte så många skivor som får mer poäng än vad man kan få. Detta ledde till att vi åkte på en USA-turné tillsammans med Sabaton och Creator i 5 veckor och sen spelat runt omkring på festivaler, och nu är det sommar. Vi är mitt uppe i festivalsäsongen och har många stora festivaler kvar. Samtidigt som vi just nu har gått in i min studio för att skriva en uppföljare till den här skivan. Och där är vi idag. Jag har sån fruktansvärd ångest varje dag jag vaknar för att jag måste skriva låtar som är minst lika bra eller bättre än de som hamnade på vårt debutalbum. Det ska bli väldigt kul att se hur den här resan kommer att sluta för mig. Men just nu så mår jag otroligt, otroligt bra. Jake E och idag är det jag som har varit sommargäst här på Pirate Rock. Det är först nu efter att ha hört mig själv prata om mitt eget liv som jag inser hur sjukt det är att saker och ting som händer när man är 4 hänger ihop med saker i sitt eget liv när man är 35. Hur saker kopplas ihop. Jag hoppas att ni har haft lika trevligt som jag har haft och jag önskar er en trevlig sommar. Ha det gott! This is all said and done. This is all said and done, yeah. Sorry, didn't do it, baby. I did. I'm a loser, baby. You win. I am sorry. Tape on my mouth now, so I can't spit. That's my heart right there. This is street shit. I'm so sorry. They like the church doors now, no marriage. Nothing but a little horse and carriage.